Missing People är en välkänd organisation, en organisation som rycker ut när det är personer som saknas. Och idag ska vi träffa en person som kan berätta mer om Missing People. Jag heter Katarina Johansson Nyman och det här är ett program på Tyresö radion. Välkommen hit, Jörgen Olsson.
Tack.
Du ska alldeles strax få berätta mer om Missing People, men jag tänkte vi ska börja med, och jag måste ju fråga dig, eftersom du bor i Tyresö, så måste jag ju fråga, hur kom det sig att du hamnade här?
I Tyresö? Mycket en slump. Jag bodde i stan, min dåvarande sambo bodde på Lidingö. Vi skulle hitta boende i norra stan eller på Lidingö. Men det var dyrt, och sen var det hennes pappas flickvän hade ett sommarstuga här ute, så vi åkte förbi flera gånger. Och här plötsligt sa vi, men varför har vi aldrig tittat i Tyresö? Så vi tittar på Tyresö och sen på så vis är det. Vi är konstaterat väldigt, väldigt prisvärt och väldigt, väldigt trevligt.
Ja, för visst är det en fin, vacker kommun.
Ja, den är fantastisk.
Ja. Och du har bott här hur länge?
24 år.
Mm, 24 år. Ja, då känner du väl till Tyresö över det här laget.
Ja.
Ja, Jörgen, du är verksamhetsledare inom Missing People och du ska alldeles strax få berätta vad en sån gör. Men om vi ska börja lite grann, Missing People, hur länge har ni funnits? Vad är det för organisation?
Det är en organisation, vi är väldigt kortlivade i den märkelsen. Vi startade 2012 i januari-februari. Organisationen egentligen fick sitt embryo till det i vintern 2010-2011 nere i Göteborg. Med två försvinnande där ett antal personer gick ihop och sa att det fanns ingen som var ute och letade. Så man drog upp grannar och kompisar och började göra två sök. Det var två olika försvinnande som det började med. Och där startade organisationen, men inte som Missing People, utan ett år senare, eller ett och ett halvt år senare, så startade Missing People lite på ringa på vatteneffekten kan man säga. Den startade Västra Götaland och sen spred den sig över Sverige ganska snabbt. För samma behov som fanns i Göteborgstrakten fanns ju i övriga Sverige.
Och är det här en svensk organisation?
Ja,
alltså?
Trots namnet så är den helt svensk. Mm. Och den ska jag säga också, den är nästan världsunik. Det finns organisationer som heter Missing People runt om i världen. Men det sätt vi jobbar med är vi faktiskt helt världsunika med. Och det beror mycket på allemansrätten. Om man tänker sig i USA, går man ut i skogen och börjar leta efter någon där så möter man någon med hagelbussar ganska snabbt. Det gör vi inte här.
Nej, ja, just det. Det har du rätt i. Och hur är ni organiserade då?
Vi är en organisation sedan ett par år och vi har 90-konto och vi gjorde en stor, för oss själva är det en stor sak när vi vart 90-konto för att vi formellt en organisation som var erkänd av andra. Men vi är uppdelade på det väl regionala avdelningar som följer länsgränserna ganska väl. Och sen inom de större länen, inte dock inte Stockholm, så kan vi ha lokala insatsgrupper. Om man tänker Norrland så har man en för Umeå, en för Luleå. För att inte få allt många mil att åka. Men i Stockholm har vi en lokal insatsgrupp så det är för hela Stockholms län då.
Mm. Och ni är en ideell förening?
Ja.
Är det så? Mm. Mm. Och ekonomiskt då, hur får ni pengar?
Ja, det är väldigt, det är vår, folk brukar tänka att svårt med Missing People, måste ha svårt att hitta människor. Jag brukar ibland raljera och säga att hitta människor är svårt men hitta pengar är ännu svårare.
Ja,
vi har inga bidrag någonstans ifrån. Vi överlever helt och hållet på gåvor och olika donationer. Och det är vår största utmaning. Även om hela organisationen bygger på volontärskap så är det fortfarande finns mycket kostnader i en organisation. Så att det är en av de saker vi brottas mycket med för att faktiskt få ihop ekonomin.
Mm. Och kostnader, det kan ju till exempel vara för, ni kanske har jackor. Ni kanske har kommunikationsutrustning, vad kan det vara?
Ja, till exempel jackor. Vi är till och med så på den nivån idag. Alla vi skiljer volontärer och det vi kallar professionella volontärer. Och vad jag menar med det är att de professionella volontärerna det är vi som är utbildade och kan leda sökinsatser. Volontärer är faktiskt alla, inklusive du och alla andra som kan komma ut, som är över 18 år ska vi säga. Men vi som är professionella volontärer, vi betalar våra egna kläder. Den nivån på ekonomi har vi. Men det är fortfarande så att vi behöver snitslar, vi behöver kompasser, vi behöver sökvästar och bränsle till, vi har en sponsrad bil men det behöver fortfarande behöver bränsle. Det finns massor av ställen som kostar pengar fortfarande.
Mm, förstås. Och, men att det här att vara ett 90-konto, det innebär ju ändå att det är liksom lite koll på pengar och att folk kan känna att man kan känna sig trygg med att ge pengar.
Ja. I och med att vi ligger under svensk insamlingskontroll så är det väldigt noga kontroll på att de pengar som samlas in används till den operativa verksamheten, det vill säga ut och söka.
Du är alltså verksamhetsledare. Vad innebär det?
Det innebär, vi lägger mycket vikt på ordet ledare för i och med att alla volontärer, även om vi kallar professionella volontärer, så är det ledarskap snarare än chefskap. Och det betyder i praktiken att jag ska se till att organisationen i Stockholm fungerar. Vi ska ha till många professionella volontärer. Vi ska få, när vi får in försvinnande i Stockholm, ska vi också se till att vi får samband, som vi kallar för, när vi har en insatsledning. Det handlar om rekrytering. Det handlar om att få gruppen fungera i harmoni. Och det kan låta en liten sak, men det jag upptäckt under mina år inom Missing People, och det är 6-7 år nu, det är att mångfalden är en jätteviktig pusselbit i det här. Om vi allihopa hade varit IT-konsulter som jag råkar vara, då har vi tänkt likadant allihopa. Nu har vi en bredd ifrån förutom poliser till personal som jobbar inom sjukvården. Vi har IT-konsulter, vi har säljare, vi har vd:n, vi har lastbilschaufförer och så vidare. Och det intressanta när vi sätter oss runt ett bord och börjar fundera på vad kan ha hänt den personen som är borta, så är det just mångfalden. Vi har så många olika sätt att tänka som leder oss framåt.
Folk är kreativa och kan komma med olika infallsvinklar. Mm.
Men det är också en utmaning, för då är det, hade vi varit en väldigt homogen grupp, då hade det här varit enkelt. Men vi jobbar hårt för att det ska vara en heterogen grupp, så att vi får mångfalden.
Mm. Och hur kom det sig att du engagerade dig i Missing People?
Flera skäl. Jag skulle säga att kanske 2 skäl framförallt. Dels hade jag kommit till en punkt i livet där jag kände att ja, men, lite payback helt enkelt. Jag vill också bidra och inte bara genom att skänka pengar till era barn eller liknande, utan faktiskt göra något praktiskt, för det låg mig närmare till hans. Plus att min pappa led av Alzheimers och bodde inte här i Stockholm utan i Köping. Men vid 2 tillfällen försvann han och inte återfanns på en gång, utan det var mer en slump som gjorde att han återfanns. Och då fick jag en tankeställare in, så att man tänker någonstans att samhället tar hand om de här sakerna. Och det gör de, men kanske inte den omfattning som man som anhörig önskar i det här läget. Och det gjorde att jag bestämde för att ja, men jag hittade organisationen Missing People och tänkte att ja, jag ska nog gå med där och anmäla mig till det vi kallar skallgångsregistret. Och jag fick, då får man sms när det var ett försvinnande. Och jag fick några sms, men det var liksom inte passade. Sen en fredagkväll, ganska sent, fick jag ett sms med ett försvinnande i Nacka. Och då kände jag att det var en dålig film på tv. Jag hade ingenting på lördagen att göra. Då kände jag, nu har jag faktiskt ingen ursäkt längre. Så jag åkte ut. Vi var ett 50-tal personer. Det var i november. Det var snöglopp i luften. 0-gradigt. Och i min patrull var vi 12 personer som gick ut och gick. Efter ungefär 5 minuter gick jag ner med ett kärr, ungefär soptippen i Nacka. Och var blöt upp till midjan. Det hade ju min historia med Missing People kunnat sluta, känner
jag. Precis, det kunde ju ha blivit så, ja.
Ja, det hade. Men ett antal timmar senare, fram på småtimmarna, jag tror jag kom hem med 5.
Du var ute trots att du blev alldeles blöt, alltså?
Yes.
Ja.
Och i bilen hem på morgon där, så satt jag och tänkte, det är helt fantastiskt. Vi var 12 personer i gruppen. Jag insåg att jag 11 personer jag skulle gladeligen bjuda på middag när som helst. Och någonstans där har du nog essens i hela det här. De människor jag möter, Missing People, blir snabbt nya vänner. Jag brukar säga att jag har min familj och sen har jag min stora familj som är Missing People. Och den är värdefull. Det är folk med hjärta på rätt ställe. Jag själv, utöver min pappa, hade en nära vän som försvann. Och märkte då att när hela min stora grupp runt mig slöt upp och verkligen kom, de släppte bokstavligt talat allt. Och sa, de åker från jobbet, nu åker vi. Och hjälpte till att leta. Det var en fantastisk upplevelse att känna att så många slutade upp bakom ändå. Mm. Det gick bra, så det var jättebra. Mm.
Ja, det här tillsammans, att man ja. Liksom ställer upp för varandra. Ja, det är ju en fantastisk känsla.
Och just tillsammans är ett ord vi använder väldigt mycket.
Och hur många timmar i veckan lägger du på det här?
Jag vet inte om jag ska berätta det. Min sambo brukar säga att om du har ditt ordinarie jobb, det du tjänar pengar på, sen har du ditt riktiga jobb och det är Missing People.
Ja.
Och det varierar, men och det går i vågor beroende på mycket försvinnande. Även om min roll som verksamhetsledare är administrativ, så det jag brinner för är operativa, det vill säga ut och leta. Och det går i vågor, det kan gå många timmar i vecka.
Mm.
Mer än en fulltid i alla fall.
Om en person har försvunnit, då, varifrån kommer larmet?
Det varierar. Vi brukar säga att 8 av 10 försvinnande kommer från anhöriga. De återstående 2 kommer antingen direkt från polisen eller att vi ser att polisen har efterlyst en person, och då kan vi kontakta polisen och fråga, vill ni ha hjälp? Men 8 av 10 är inte den hela sanningen. För när jag brukar intervjua och fråga de anhöriga, hur kommer det sig att ni har kontakt med oss? Och de som är försvinnande i Stockholm då, de säger nästan allihopa, säger, polisen sa åt oss att ringa er. Och det är vi jättestolta för, ska vi säga. Och det visar på det nära och tajta samarbete vi har med polisen idag. Så har det inte alltid varit, men idag har vi ett jättenära samarbete. Jag ska också säga att vi jobbar aldrig utan att polisen är ett godkännande. Så det betyder att vi efterlyser inte personer som inte har en polisanmälan på sig. Vi jobbar inte med ärenden som att till exempel har skyddade identiteter, om inte polisen specifikt säger att ni får göra det. Men det jobbar också innebär att vi jobbar inte med försvunna hundar och katter. Det är människor.
Just det, ja.
Den sista begränsningen vi har, vi jobbar bara med försvinnande i Sverige också, ska vi säga.
Ja, just
men det är av praktiska skäl. Vi har inget sätt att jobba med försvinnande som är i någon annanstans i världen.
Nej, just det. Och precis som du säger, så från början kanske det inte var lika bra samarbete med polisen. Men nu har ni fått ett etablerat samarbete.
Ja. Mm. I början var det nog så att många poliser funderade på vilka är de här? Vad är det för låtsaspolis som kommer upp här? Men genom åren har vi bevisat att vi tar samarbetet väldigt, väldigt seriöst. Och i gengäld har vi fått ett bra förtroende från polisen.
Men du, vad är det som avgör då om ni går ut och söker? Du nämnde några saker här, att det kan vara personer som har skyddad identitet och ni måste få okej från polisen och sådär. Men måste man ha varit borta en viss tid till exempel?
Nej. Om jag fick ändra folks medvetenhet om en sak i Sverige, så vore det de här 24 timmarna. Som folk går runt och tror att en person måste vara borta 24 timmar innan de får anmäls försvunna. Det är helt, helt fel. Och jag tror den kommer från amerikanska tv-filmer. Men svenska polisen vill ha in anmälan så fort man tror att personen är borta. Vi vill ha in den så fort det går. För om man tänker 24 timmar från att om en pappa försvinner. På 24 timmar hinner den personen försvinna ganska långt bort. Så om vi kan tjäna 23 timmar av dem så kan vi ha hack i häl på den försvunna personen. Istället för att vara 24 timmar efter. Så fort som möjligt när man vet att personen är borta. Och vi brukar säga hellre en anmälan i onödan än en för sent.
Mm. Och hur går ett eftersök till då?
Ja, jag önskar att jag kunde ge ett svar på det.
För jag förstår att det kan variera, men ungefär, alltså i stort sett vanligaste.
Klassiskt är Missing People kända för sina skallgångar. Och det är väl där man har sett oss historiskt i tidningar. Det är Lisa Holm till exempel, där vi står har ett par tusen personer. Eller Danten i Falkenberg senast. Men den bilden stämmer inte särskilt väl i Stockholm. Och det beror på att för att kunna göra en skallgång måste vi få fram en plats där personen senast är sedd. Eller senast sändad när. Och tänk på att personen försvinner här från Tyresö centrum. Så går det rätt många bussar härifrån. Så personen kan försvinna väg långt bort. Så vi måste först fastställa en position vi ska göra en skallgång på. Så i Stockholm jobbar vi väldigt mycket med informationsinhämtning och informationsspridning. Och spridning har vi lärt oss är en viktig faktor. Till exempel om vi nu flyttar oss in till city istället. Så ser vi till att vi snabbt får ordningsvakter, socialarbetare, morsor och farsor på stan. Och alla de här som går runt i uniformsliknande kläder och är medvetna om att personen är borta.
Ja, precis som du säger, så när man tänker på missing people så tänker man ju skallgångskedjor i skogen.
Mm.
Men det är klart att vi bor ju i en storstad och här är det ju liksom urbana miljöer. Mm. Men händer det att ni har liksom, vad ska man säga, skallgångskedjor in i stan? Att man går in och tittar i trapphus och in på gårdar? Eller?
Ja, inte skallgångskedjor. Vi har faktiskt haft en skallgång för många år sedan in i city som bland annat gick på Drottninggatan. Och du kan ju fundera hur populär man blir när man gör en skallgångskedja uppe vid Drottninggatan. Vi började när Riksdagshuset gick uppåt. Vi plöjde folk framför oss. Det var inte jätteeffektivt. Det intressanta var att den här patrullen pratade med butiksägare som är längs på vägen. Och efter en stund kommer en av butiksägarna fram, springer fatt den här patrullen. Jag var inte själv med in. Och säger, den ni letar efter går bakom er. Så han gick bakom oss helt enkelt. Så skallgången i urban miljö, den är inte effektiv. Det vi istället gör, det vi kallar internsök, eller patrullsök kan man likna så här. Det är små grupper på 2-3 personer som söker av och kollar fastigheter, pratar med folk. Återigen, informationsspridning är jätteviktigt. Vi brukar säga att vår absolut viktigaste sökfunktion är allmänheten.
Mm.
Så vi gör mycket sök i urban miljö. Vi hade ett här de sista dagarna som en tjej som hade återfunnit igår. Som var bara i urban miljö, men där mycket handlar om att ute. Vi går, vi åker bil och letar efter personerna. Och framförallt få allmänheten att hålla uppmärksamhet. I det här fallet så slutade det jätteväl. För en mamma och hennes 2 barn fick syn på tjejen och kunde larma oss och polisen. Så vi kom fram nästan samtidigt vi och polisen till och kunde ta hand om tjejen.
Mm, vad skönt. Och vad krävs då för att få vara med i ett eftersök som frivillig?
Det enkla svaret är 18 år. Och sen därefter kan man egentligen alla vara med. Sen är det väl bra om man kan röra sig hyfsat bra. Ibland har vi sök i svår terräng. Vi har haft några sökare ute i Tyresö längre ut som har varit väldigt avancerad terräng på, eller svår terräng. Och då behöver man vara kanske lite mer fit och orka gå. Men generellt kan alla vara med. Och kan man inte vara med och gå så finns det ofta andra saker man kan vara med på. Vi söker, vi har en, vi kallar en utöver de som kan komma med hela tiden, så kan vi prata med en resursgrupp. Och där söker vi folk som känner att men jag vill med och bidra på något sätt. Det kan vara allt ifrån att hjälpa till att koka kaffe med tillfälle. Vi försöker alltid se att när sökaren kommer tillbaka så att det finns någonting att få i magen. Lite varmdryck eller någonting.
Ja, varmt, ja. Mm.
Men det kan också vara så enkla saker som att hjälpa till att ringa lokala butiker. Och säga, kan ni hjälpa oss med lite kaffe? Vi hade ett sök som sagt ut på Tyresö här för ganska nyligen. Där vi fick några lokala pizzerior att ställa upp. Så vi ringde och de sa kom. Och vi fick, jag tror att 10-15 pizzor. Och de bara sa, det är klart ni får pizzor.
Det är ju schysst.
Ja. Ja, jag kan säga att det är en av de riktigt goda sakerna att vara i den här organisationen. Mm. Var man än kommer och ser Missing People så möts man av ett stort glädje.
Mm.
Folk vill hjälpa till.
Ja, det är ju jätteskönt. Och krävs det då, ibland kan det också krävas att man har lite bättre kondition då, om man nu ska ut och gå i skogen. Och så får man själv då se till att man har stövlar och regnkläder och vad det kan vara.
Vi brukar fråga, eller en vanlig fråga jag får inför en sökinsats. Vad ska jag tänka på? Och det är just kläderna. Se till att ha skor på dig som kan gå ett par, tre timmar. Vi pratar aldrig skallgångar som är många timmar. De begränsas till 2-3 timmar max. Kläder efter vädret. Och gärna någonting att dricka och äta med sig. Lite vätska som man vätskar på sig efter halv man går. Man behöver inte ha några speciella förkunskaper heller. Utan när man kommer till oss så ger vi dem kunskaper man behöver ha. Däremot så kan man, om man känner att det här, jag brinner för det här, då kan man komma till oss och säga att jag vill bli det vi kallar patrullledare. Och då leder man en patrull på 8-15 personer. Och då utbildar vi dem så att de vet hur man leder en patrull också.
Mm.
Och det får gärna fler komma. För vi märker i Stockholm har vi ett försvinnande Tyresö. Då kommer gärna folk från Tyresö och närmare Älta kanske. Har vi ett försvinnande i Västerort så kommer ingen härifrån. Så en utmaning vi har i Stockholm är att faktiskt få patrullledare som varit med och gjort det förr komma tillbaks.
Just det. Och då, för jag tänker att det krävs ju lite grann också, alltså om låt säga att man hittar en person då, så krävs det ju lite grann vad man ska göra och inte göra och sådär, så att man inte, låt säga att det är en person som är avliden då, att man inte förstör, det kan ju vara ett brott bakom och sådär.
Och det är riktigt, och all den här informationen får man innan, och vi är väldigt noga med att poängtera just när man gör ett fynd av något slag, oavsett om personen mår bra eller inte, så ger vi dem instruktioner hur de ska agera. Och som du säger, det är viktigt just ur perspektivet om det blir en brottsplats framöver att man inte har det man polisen kallar kontaminerad platsen.
Finns det någon risk med att skicka ut privatpersoner och leta?
Ja, det finns väl kanske i någon bemärkelse. Jag skulle säga den största risken är att när man ut och går att man gillar sig. Det är det som händer, att man vrickar en fot eller någon liknande. Men det är väl i sammanhanget ganska små saker. Sen har det hänt att folk har hittat personer avlidna. Och då mår man naturligtvis inte bra. Många gånger mår man inte bra. Då har vi ett samarbete med ett försäkringsbolag. Så då får man, är man sökare får man också krisstöd efteråt. Vi har också ett samarbete med Röda Korset som vi är väldigt glada över. Där de kan komma och hjälpa till med akut krisstöd.
Mm.
Nu ska vi dock tona ner den. För vi är väldigt noga med att man brukar prata om heta zoner när man har försvinnande. Och de heta zonerna försöker vi att inte skicka våra frivilliga sökare på, utan de försöker vi av själva. Och då kan man ju som sökare tänka, varför ska vi...
Och när du säger själva, då är det ni som har varit med ett tag,
ja,
då?
Ja, det är vi som har grundutbildning för att kunna göra sökinsatsen. Och anledningen till det här är att vi som är aktiva, vi har vårt skyddsnät runt omkring oss. Jag var inne på det med att det är en andra familj. Och vi är många av oss hittar fler avlidna människor man kanske hade trott man någonsin skulle göra i sitt liv. Men då har tryggheten runt omkring sig jätteskönt. Har vi då en sökare som kommer dit första gången och har otur att faktiskt hitta en avliden person, så då måste vi ta hantera dem. Och det gör vi. Så man behöver inte vara orolig. Och det är faktiskt under mina 6-7 år så är det 2 tillfällen vi har haft frivilliga sökare som har hittat. Annars har vi själva hittat dem.
Och vi har ju läst till exempel, du nämnde ju det, man läser i tidningen att när det är till exempel yngre personer som försvinner och kanske man misstänker ett brott, så är det ju väldigt många som kommer då till era eftersök. Men hur många brukar det vara som kommer om det är en, låt säga en äldre dement person som har försvunnit? Hur många brukar det vara?
50-60 personer brukar vara. Det är normalt. Sen kan det, i och med att vi kan jobba när som helst på dygnet, vi jobbar 7-24 i det här läget, så gör vi en kallelse till en skallgång klockan 2 på natten. Då kommer det kanske inte lika många. Sen beror det på, nu i coronatiden märker vi att då kommer man ut för att känna att nu har jag ett legitimt skäl att gå hemifrån. Så då har vi sett fler som kommer ut. Sen är det som du säger, naturligtvis en ung, ett ungt barn drar ut mycket mer med folk. I Stockholm har vår största grupp med försvinnande är det jag brukar kalla unga vuxna. Och det är från 14-15 upp till 35. Det är ett ganska stort spann. Och det som är gemensamt för alla de här är att de har en mental ohälsa i bakgrunden.
Okej.
Mm. Det är vår absolut största grupp.
Mm. För övrigt då, är det mer tjejer eller killar som försvinner? Eller?
Det är lite, om man tar totalt över alla åldersgrupperna så är det ungefär jämnt. Det är lite mer herrar än damer. Om vi ser på den här unga vuxna så är det fler kvinnor. Vi ser en väldigt stor grupp unga flickor.
Okay.
Många som kommer som inte är födda eller bor inte i Stockholm men som kommer hit för att de här får en anonymitet. Och den gruppen är faktiskt kanske den vi jobbar hårdast med att hitta snabbt. För unga tjejer som kommer till Storstockholm kan lätt hamna i situationer de inte ska vara. Och de kanske inte heller förstår att de kan hamna i de situationerna. Då är det att hitta dem. De kanske inte är försvunna i vanlig märkelse, de är mer frivilligt försvunna. Men det är fortfarande viktigt att hitta dem, för det kan gå fort att det blir illa annars.
Mm. Och du nämnde, är det skillnad i statistiken i Stockholm mot ut i landet, vilka som försvinner?
Ja, det är det. Och även hur avsluten skiljer lite grann. På riksbasis så brukar vi säga att ungefär 80% av dem letar efter hittar vid liv. Siffrorna är tyvärr lite sämre i Stockholm.
Och vad är anledningen till då att folk försvinner? Är det det här som du säger, ofta psykisk ohälsa?
Många gånger är det. Sen är det naturligtvis äldre dementa, en stor grupp också. I Stockholm har vi väldigt få barn. Det är nästan så att vi aldrig har småbarn.
Det låter ju jätteskönt.
Ja, fast det är inte så att småbarn inte försvinner. Utan, det positiva med småbarn är att när de försvinner så kan polisen hitta dem snabbt. Polisinsatserna brukar avslutas inom ett par timmar för de är ofta inte långt ifrån de senaste sedda. Så vi har väldigt få barn. Vi har barn men det är sällan, gudskelov.
Hur ser statistiken ut vad det gäller hur många som ni hittar då?
Mm. Vi har som devis att vi letar till personer är hittade. Och det kan ju låta fint på pappret. Men om vi ser förra 2019 som vi har statistik för så hade vi nästan 100 försvinnande i Stockholm. Av dem är 3 stycken inte återfunna men de letar vi fortfarande aktivt efter. Så vi letar efter personer till de blir hittade. Och här är en viktig del i organisationen. Vi är som sagt kända kanske mest för att vara en skallgångsorganisation. Jag brukar, eller försöker numera, säga att nej, men vi är nog kanske i första hand en anhörigorganisation. Och det här kan låta hårt eller tragiskt. Men för en familj som har en familjemedlem borta. Så man kan mentalt kanske till slut acceptera att ja, men personen kanske inte är vid livet. Men man accepterar det inte fullt ut. Man kan inte gå vidare i livet för kroppen faktiskt är återfunnen. Jag har varit med om så många tillfällen där vi till slut kan tala om för andra. Vi har hittat din dotter, din son eller vad det nu är. Och se då att man ser en omstart i livet. Det är väldigt fysiskt att se hur folk har pausat sitt liv. Och sen här plötsligt trycker på play igen. Det är naturligtvis en jättemörk närmsta tid. Men de får ett svar.
Mm.
Och det skulle jag säga kanske är det viktigaste vi kan ge dem.
Mm, att kunna komma vidare.
Ja. Mm.
Och kan man säga någonting om var man brukar hitta personer?
Nej, det varierar väldigt mycket. Det beror på typ av person. Mm. Vi hittar väldigt många faktiskt i urban miljön. De är ute och går.
Mm.
Och det är kanske därför tycker det är viktigt att få allmänheten hjälpa till. För allmänheten är vår viktigaste. Det är samma sak som polisen säger, att allmänheten är den viktigaste informationskällan. Och ofta får vi tips om att ja, men nu såg vi Agda 87 går någonstans. Och då kan vi snabbt, vi eller polisen, åka dit och hjälpa till hittarna.
Har ni hundar också?
Ja, vi har egenutbildade hundar. Eller de är utbildade av andra, men vi tränar dem i eftersöka person. Och de hundarna, de är jättebra när vi kommer ut i terrängen. I stadsmiljö så kan de inte göra så mycket, för där finns det mycket andra saker som förvirrar en hund. Men ute i skogen kan de vara jättebra. Vi har andra sätt att jobba också. Vi har drönare i organisationen, vi har båtar och vi jobbar framförallt nära både Sjöräddningssällskapet och Frivilliga flygklubben, kåren. Förlåt. Så vi har vid fler tillfällen haft så att vi har haft båtar i vattnet, vi har haft dykare i sjön, vi har haft drönare i luften och vi har flygplan i luften. Så det här återigen att när någon försvinner så sluter folk upp faktiskt på ett fantastiskt sätt och hjälper till.
För någonstans så läste jag att just båtar är någonting som ni ofta, som ni behöver. Ni eftersöker båtförare.
Ja, bland annat. Och det förklaringen till den är att när vi har den akuta insatsen, då är ofta sjöräddningssällskapet med och letar. Sen går vi in i det vi kallar för fas 2, där det är liksom ett långsamma tempo och vi söker av områden. Och då kan det vara så att vi behöver en båt som ligger ute en dygn och hjälper till att leta. Men generellt, alltså, vi behöver ha mer resurser överlag. Så båtar är ett, men vi har också en fordonsgrupp där vi har MC-förare och bilar. Och motorcyklar är jätteeffektiva när vi pratar sök i halvurban miljö. Motorcyklar får normalt inte köra på i terrängen. Men ibland får vi godkänt från både polisen och länsstyrelsen att vi kör på cykelbanor och liknande. Där vi inte kan köra en bil, men vi kommer fram mycket fortare. De vi letar efter, ofta går de på det vi kallar ledstänger. Det kan vara en gång, det kan vara följa en bäck, det kan vara en kraftledning. Men som människa, så, när du går så följer du ganska naturlig väg, och det är det vi kallar ledstång. Och genom att kunna söka av ledstängarna med till exempel motorcyklar så får vi ett mycket effektivare genomsökning istället för att bara gå.
Mm. Så det är inte så ofta så att folk bara går direkt ut i skogen, utan man söker sig längs stråken.
Ja, och pratar vi äldre dementa som vi var inne på tidigare, de går ofta en ledstång. Sen när ledstången tar slut stigen, den kan vara så att den tar slut, den svänger 90 grader. Men de här personerna går rakt ut i terrängen, sen kommer de kanske 5-10 meter ut. Sen slår det tvärstopp och då stannar de där. Men då kan vi fortfarande med hjälp av ledstångssöken hitta dem.
Just det. Du berättade att det händer att ni har akuta sökinsatser som börjar klockan 2 på natten. Vad är det som har hänt då?
Vi har en klassificering från 1 till 6 på prioriteten. En etta, då går vi in under polisen och de har det de kallar statlig räddningstjänst eller LSO. Då agerar vi under polisen. Och då, den kan vara precis när som helst på dygnet. Och den gör de när det finns för risk för liv och fara. Och vår prio 2 är egentligen snäppet efter då polisen lagt ner sin aktiva insats. Men vi bedömer fortfarande finns risk att personen kommer skadas eller avlida om vi inte hittar snabbt. Och då jobbar vi. När vi får in ärendet så har vi ambitionen att vi ska kunna ha igång ett samband och vara ute och söka inom 2 timmar. Det är en utmaning i Stockholm. För alla vi andra jobbar ju normalt. Och då kan det ta, i Storstockholm kan det faktiskt ta en timme eller en och en halv innan man är hemma. Och sen ska man tillbaka nästan samma riktning. Så att den är tuff. Men ambitionen var ute snabbt. För tiden är en viktig faktor i det här läget.
Om det nu är då någon som är intresserad. Som blir intresserad när man hör det här programmet. Och vill vara med då i Missing People. I andra era sökinsatser eller på annat sätt. Var ska man vända sig då?
Det finns 2 sätt att göra. Antingen går man in på vår hemsida. Där kan man anmäla sig till vårt skallgångsregister. Då får man ett sms när man... Okay. Och då väljer man frivilligt. Det är inte att man binder upp sig att komma, utan man får bara information om det. Det andra sättet är att man kan skicka ett mejl till stockholm@missingpeople.se och tala om att jag är intresserad, jag vill ha mer information, så kommer de också få mer information.
Och du, här i Stockholmsområdet då, ungefär hur många sökinsatser gör ni på ett år?
Ja, som sagt, förra året hade vi 100 försvinnande, ganska precis. Och av dem så var 22 stycken skallgångar. Vi gjorde 22 skallgångar. Men om vi räknar timmar, sökinsatstimmar, så pratar vi någonstans 20-30 000 timmar.
Oj, ja.
Så det är mycket. Mm. Och de flesta av våra försvinnande blir inte skallgång av just, vi måste ha en terräng att söka i. Men man kan fortfarande vara med i den här resursgruppen, då kan vi kalla ut dem och göra mindre sökinsatser där vi inte gör skallgång. Så det finns många sätt att engagera sig. Men ett försvinnande, det kortaste försvinnande vi haft i Stockholm, det var 28 minuter. Det längsta vi har haft är flera år. Och det som går över flera år har ju inte bara en sökinsats, det har många, många sökinsatser.
Och den personen hittade ni sen så småningom då?
Ja, vi hittade många efter flera år också.
Mm, mm. För när jag gick in och tittade på er hemsida så kan man ju också se alltså, olika personer som är fortfarande försvunna, som har varit försvunna sedan flera år, som ni fortfarande söker efter. Och då görs det fortfarande insatser då? Mm.
I varierande grad, det beror på hur vi... Ofta vet vi efter en stund hur personen försvann. Och då kan det vara så att det blir, vi kan säga att vi kommer inte så mycket längre just nu. Men vi har fortfarande aktivt, ärende aktivt. Vi har kontakt med anhöriga. Det är en viktig del att de har stöttning. Sen kan det vara så att personen varit borta länge. Det finns också fall där personen varit borta flera år. Och sen kommer tillbaka och kan säga att jag är inte borta. Jag valde bara att hålla mig borta. Och det är en viktig sak att komma ihåg. För i Sverige är det inte olagligt att vara borta. Man har rätt att hålla sig borta.
Jaha, men det är så i vissa andra länder alltså?
Det finns länder som har en annan lagstiftning. Men i Sverige, om du väljer att känna av olika orsaker att jag vill hålla mig under radarn, så har du full rätt till det. Och en del av de försvinnande vi får är av frivillig karaktär. Och när vi lägger ut efterlysningen, då ringer personen och säger: nej, hallå, jag är inte borta. Jag vill bara hålla mig borta.
Precis, för det kan ju ibland, kan man ju förstå då, bli en kanske en liten, som du säger, en konflikt. Alltså de anhöriga vill ha tag på en person. Mm. Och man kanske till och med inte vet, det här kan ju, skulle ju kunna vara en man som slår sin hustru, mm, till exempel. Hur gör man då?
Det är flera olika sätt man jobbar med. För det första är kontakt med polisen. Om det finns en misstanke om våld i nära relation, då kommer vi inte agera i det. Men sen har vi en jour som är bemannad också av frivilliga, som är bemannad 7-24. Den sitter inte fysiskt på en plats, som är spridd över hela Sverige. De är tränade att med ett antal frågor försöka identifiera när vi har, det finns risk för att det finns våld i nära relation inblandad. Det kan vara försöka röja skydd identitet. En annan sak vi ser som inte legitima anmälningar är, det är vårdnadstvister där man anmäler sitt ex för att saker. En annan stor grupp vi ser på falska anmälningar är mobbing. En person som utsatt för mobbing, så anmäler man personen försvunnen också, vilket också är kränkande. Men vår jour är väldigt duktiga på att hitta de här, så att de flesta som kommer genom vår jour är legitima försvinnande.
Ja, precis som du säger, för jag kan ju tänka mig att det här kan också dra till sig lite konstiga människor som du säger vill jäklas eller på något sätt har ett extra intresse av någonting. Så det gäller att kunna sortera bort vad som är på riktigt.
Ja.
Men det är ni duktiga på.
Det man gör mycket, det man tränar på, som Stenmark säger, blir man duktig på i slutändan.
Ja, precis. Och ibland så ser man ju olika efterlysningar som går ut på sociala medier till exempel. Vad ska man tänka på då?
Generellt skulle jag säga att dela aldrig en privat efterlysning. Dela jättegärna en efterlysning som kommer från polisen eller Missing People, för de är kvalitetssäkrade, inte falska efterlysningar. Det finns statistik som säger att 8 av 10 privata efterlysningar är inte legitima. De finns någon underliggande intresse som inte är av den försvunna personens intresse.
Precis, och det är ju jättebra att du säger det, för det är viktigt att tänka på det så att det inte blir något konstigt.
Så ser man en privat efterlysning, ser man kan hitta motsvarande efterlysning på polisen eller hos Missing People. En viktig skillnad också, när personen är återfunnen av polisen, på både polisens och vår efterlysning, så släcker vi informationen. Det kommer inte finnas någonting personligt kvar. För vår sida står det bara att personen är återfunnen och vi tackar för hjälpen. De privata efterlysningarna ligger ofta kvar flera år efteråt, för man har inte kapaciteten att ta bort dem.
Nej.
Vilket blir kränkande.
Absolut, det måste ju vara hemskt om det ligger kvar en sån efterlysning när man har hittat någon. Så det är viktigt att tänka på.
Men fortfarande, dela jättegärna våra efterlysningar. Vi brukar säga att Facebook är faktiskt vår viktigaste kanal. En liten anekdot där. Vi hade en försvinnande i Stockholm här för några år sedan. En äldre dam. Och då satt en man på tunnelbanan. Åkte på passagen mellan Gamla stan och T-centralen. Så satt han som alla andra och tittade sin telefon. Och bläddrade. Och tittade upp. Och ser en kvinna mitt emot sig. Och bläddrar vidare. Och ska kliva av på T-centralen. Och då slår hon honom att: vänta, den där människan känner jag igen. Varför då? Och sen, jag vet inte hur många sekunder det tog, så kom man på att jag såg efterlysning för några gånger. Några swipe sen vid telefonen. Och har sinnesnärvaro, stannar kvar, ringer oss. Så, och vi ringer polisen. Så vid Odenplan så finns en polispatrull som hämtar upp henne. Det är sådär, då visar man styrkan av att faktiskt ha publika efterlysningar som är legitima.
Och då gick det jättesnabbt.
Det gick jättefort.
Härligt.
Jag skulle väl komma tillbaka till det här med att vi är en anhörigorganisation. För det är tyvärr så att jag upplevt ett par tillfällen att när vi kommer, vi är klädda, vi har en uniformsliknande kläder. Jag mötte en man, pappa till en tjej för några år sedan. Och när han såg mig så sjönk han ihop. Jag såg fysiskt hur han sjönk ihop framför mig och jag förstod inte varför. Vi stod och pratade en stund och jag nämner en bisats att 80% av dem vill leta efter hittar över liv. Och han säger: va? Vad menar du då? Och sen kom jag tillbaka till den här frågan ett par gånger. Och jag förklarar återigen att 80% av dem vill leta efter hittar liv. Vi, efter den här, vi gjorde det vi kallar närsök av fastigheten. Det vill säga att vi säkerställde att den försvunna personen inte är runt närheten, i närheten av lägenheten. Det sista han frågar mig när vi skiljs: är det sant det där med 80%? Ja, säger jag. Sen åker vi hem. Vi fortsätter leta efter den här tjejen. Hon kommer tillbaka. Det visade att det var ett frivilligt försvinnande. Hon hade faktiskt åkt till London. Så det var inte så farligt. Men mannen ringer upp mig 2 dagar senare och berättar att ni hjälpte mig att hitta min dotter. Och sa, nja, det gjorde vi kanske inte riktigt. Men okej. Okay. Men framförallt, sa han, du räddade livet min fru. Jaha, hur menar du då, sa jag. Jo, hon har haft 3 hjärtinfarkter. Jag var övertygad att hon skulle få sin 4:e den kvällen. Men när jag kunde åka hem och berätta att Missing People hittar 80% vid liv, då var hon lugn. Och det här låter kanske larvigt, men för mig har det blivit lite en viktig sak att förmedla. Missing People är inte synonymt med ond, bråd, död. Tvärtom. De flesta vi letar efter hittar vi vid liv. Mm. Den är viktig att komma ihåg.
Ja, och precis som du säger, det här känner ju inte folk till, utan man förknippar ju er med kanske...
Lisa Holm.
Lisa Holm, precis. Som ju var väldigt dramatiskt och väldigt hemskt, måste man ju säga. Men det är oftast inte så. Utan i själva verket så är det så att de flesta så hittar ni välbehållna. Mm. Och det är ju jätteskönt. Ja, det här tycker jag blir väldigt bra slutord. Och då vet ni att är ni intresserade av att engagera er i Missing People, så är det så att ni är alltid intresserade av att få mera folk som ändrar, donerar pengar eller kan tänka sig att ställa upp och koka kaffe eller vara med i eftersök eller vad det nu kan vara. Och då hör man av sig till er, och då kan man gå in på er hemsida som heter
missingpeople.se.
Ja.
Det finns på Facebook också. Missing People Sweden heter på Facebook.
Ja, vad bra. Då vill jag säga tack så mycket till dig, Jörgen Olsson.
Tack.
Tyresöbo och väldigt aktiv i organisationen Missing People. Och det här är Katarina Johansson Nyman.